Dags att fylla på tanken. Stanna på Circle K så får du 50 öre rabatt per liter på dina tre första tankningar när du blir medlem. Vi ses på Circle K i sommar.
Woop woop! Innan vi drar igång veckans avsnitt vill jag passa på att prata om poddens två sponsorer, och vi börjar med ICA Quantum Nacksta. Gänget är borta, de är så pass smarta att de har färdigrätter den här sommaren för alla möjliga tillfällen. Oavsett om du ska sitta i parken, vara på beachen en dag eller om du bara känner en kväll att nej, jag orkar inte grilla. Då drar ni till ICA Quantum Nacksta och handlar er färdigrätt. Poddens andra sponsor, Eurokakel, där har vi ett gäng som vet hur man ska hantera kakel och klinker, och de levererar det i hela Sverige. Besök eurokakel.omvandlaren.se för mer information. Nu rullar vi jingeln! Men så där ja, då säger jag varmt välkomna tillbaka till Hockeypuls podcast. Jag sitter här i ett regnigt snårstad, som jag har förstått att det heter, hemma hos Perra Jonsson. Vad kul att vara här.
Det hoppas jag du tycker, och trevligt att du tittar in. Roligt så.
Men jag kan tänka mig att det här är ett sommarparadis. Nu är det ju nästan spöregn utanför och så här vid fönstret i ditt kök. Men om det är sol och så, då kan jag tänka mig att det är rätt härligt att vara ute.
Ja, det är gött. Det är ett lugnt och fint ställe. 2 mil in till Karlstad. Det är ett lagomt och bra avstånd, tycker jag.
Och precis vid Sjöngapen också. Så det blir lite jakt och fiska här också, kan jag tänka mig.
Jajamän, det stämmer.
Hur länge har ni bott här ute då?
Vi har bott här i 9 år nu i november. Och innan det så bodde jag väl 100 meter ifrån LLA, Löbergs Lila Arena.
Så du hade nära till jobbet då?
Ja, vi flyttade in till stan där 2006. Bodde där i 3 år och sen så flyttade vi hit ut.
Men det är många undrare som lyssnar på den här podcasten. Det är, vad gör Per-Erik Perra Jonsson idag egentligen när han inte är hockeytränare?
Ja, för det första mår han gött.
Ja, vad härligt.
Det gjorde han också när han tränade lag till stor del. Absolut. Jag tyckte det var, eller var och är, ett fantastiskt jobb och få hålls med det. Jag gör förhoppningsvis en massa människor glada. Annars så den här våren har det varit ganska mycket snickring, eller mycket och mycket, inte heltid på något sätt,
men lagom mycket kan man säga.
Ja, liksom om du kan snickra lite grann när du själv vill och styr den tiden, då tycker jag det är rätt så bra.
Men driver du ett eget företag eller är du anställd? Eller?
Jag har en enskild firma som har varit kvar sen hockeyn då, så att säga. Den startades väl när jag var i hockeyn och hänger kvar än.
Många har kanske bilden att nu är du lämnade hockeytränarbanan. Du kanske inte har lämnat den helt och hållet, men att du gick tillbaka till att vara brandman. Men det har du alltså inte gjort.
Nej, jag fick ju ett val 2012. Antingen var kvar på brandkåren eller också säga upp mig. För jag var tjänstledig 7 år drygt. Från 2005 i princip till 12 då. Och det får jag väl tacka räddningstjänsten för, att jag fick den möjligheten. Men så jag hann och började där 2012. Så jag var väl 14 dagar. Efter en vecka på brandkåren där så ringde AIK. Och då snurrade jag ut i skallen och sen... Då sa jag upp mig till slut efter mycket stor vånda. Alltså för...
Det var ett tufft beslut.
Ja, det var. Jag sov nog inte på ett par nätter där innan jag bestämde mig för att jag kör hockeyn. Får vi se vad det blir. Det var väl en chansning för mig att åka till Stockholm. Men jag tyckte att livet Vi kollar vad livet har att erbjuda.
Hur var det att leva och bo i Stockholm? Under? Det blev ju en ganska kort period ändå, men det måste vara en omställning för dig.
Ja, så jag, dels så tyckte jag det var roligt. Och så den största framförallt att jag fick jobba i lag med Mats Lindgren igen. Vi var ju i lag i Skellefteå i 2 år och hade jäkligt roligt. Och vi hade roligt i AIK också, tycker jag. Sen var det väl olika parametrar som ställde till ett då, och ja, det var första gången jag fick sparken. Och enda gången.
Ja, vi kommer att säga prata mycket om olika klubbar. Vi kan väl ta det lite snabbt här. Det var ju en otroligt kort AIK-period. Vad var det egentligen som hände och varför fick du sparken där under?
Ja, det är väl Gossi som kan svara på det egentligen. Man personligen så kan väl tycka att det gick inte att spela den ishockeyn som föreningen hade ställt upp med det materialet, kanske, tycker jag. Det är utifrån min bild det här då. Men sen varför han sparkar mig, det vet jag inte.
Var det några hard feelings när du lämnade? Lever de kvar än idag?
Nej, jag brukar inte. Jag brukar säga vad jag tycker och sen så är det bra för min del då.
Så. Men du säger du har blivit sparkad en gång från AIK. Ja. Vissa hävdar att du blev sparkad från Timrå också.
Ja, men jag tror jag vet det bättre än vissa. Måste jag
det
säga.
Jag också. Men vad var det som hände där då? För det var ju i december 2011 som du lämnar sparkad. Du kan väl berätta lite om.
Ja, nej, det pågick. Eller det startade väl lite grann. Jag menar om radion ringer till mig 5:30 på morgonen och så. Ja, det var ett möte om dig igår. Jaha, sa jag. Och ja. Och liksom. Det var väl en journalist också som var med i det där. Och jag var väl upp på vad heter det? Löpsedeln 2 gånger innan det är att jag skulle få sparken. Och ja, det hände. Det var massa falskheter, alltså, kan jag tycka, från olika håll. Och ja, jag frågar ju spelare på morgonen när jag kom upp. Alltså, är det så här, så säg till. Det är bara, vi tar ner sportchefen och så får han skicka mig om ni vill det. Det är inga problem. Men det hände aldrig.
Det är sportchef Kent Nöben Norberg då?
Ja, eller om det här var lite tidigare kanske till och med. Jag vet inte. Ja, det är mycket annat som inte jag vill prata om öppet heller. Men i alla fall till slut där så i andra periodpausen någon match där. Ja, då när jag sa upp mig så tog jag in Kent Norberg i omklädningsrummet, våra tränarrum. Och då sa jag till henne att det här är den sista perioden jag gör här. Jag åker hem sen.
Och då lämnar du efter den matchen?
Ja, det gjorde jag. Både jag och Klabbe.
Men hur kan man ta ett sånt beslut under en match?
Det var då jag jag kände att nu är det nog. Jag ska inte, kan vi inte liksom vara öppna mot varann och så här, som jag hade väl någonting som hade byggts upp. Då finns det väl bättre lösningar.
Ja, för Timrå är en tufft tabelläge vi under den säsongen. Ja, som du är inne på.
Året innan också. Ja,
men där var det verkligen bottenträsket som gällde. Och sen rasade klubben ut säsongen efter att du hade lämnat också. Men spelargruppen som fanns i Timrå just då, för det sades ju att det var ett spelarmöte som ledde till att du fick sparken. Vad fick du veta egentligen från Nubben vid den perioden? Vad fick du veta från spelargruppen?
Nej, jag jag har rätt klart för mig vad som hände och från vilket håll det kom.
Okej.
Det skulle jag tro i alla fall. Och jag hade ju väldigt bra kontakt med många autorispelare där. Jag kände liksom inte så. Jag såg ju i ansiktet på Möran när jag ställde frågan då kan du räkna ut vilka som satt eller som hade satt igång det där på något vis då. Jag vet inte riktigt och jag bryr mig inte så mycket heller, utan men sen förstår jag ju att journalisterna tycker det är roligare att säga att jag blir sparkad naturligtvis. Det är ju deras sätt och det är väl fler som har varit drabbade åt det. Men det var ingen som sa till mig att jag fick sparken och skulle sluta, utan det ordet fällde jag.
Så du hade egentligen kunnat fortsatt vid den perioden, ja, men du kände liksom att ni hade nått vägs ände kan man säga.
Ja, inte, jag kände inte kanske riktigt så heller, men jag var väldigt trött på mycket av det där. Det fanns väl ett samarbete där på något vis.
Ja. I spelartruppen kan man...
Nej, ja, någon i spelartruppen och någon journalist, tror jag.
Okej, de jobbade i maskopi mot
nej,
dig.
Ja, det vet jag inte, men så... Ja.
Jag blir ju väldigt nyfiken.
Ja, det skulle jag kunna tänka mig.
Men när du säger falskheter, är det just det du syftar på då? Eller är det någonting annat?
Men alltså, varför säger vi inte vad vi tycker? Det är bättre att prata med varandra än om varandra. Mm. Så tycker jag det alltid har varit. Sen finns det andra delar i det där också som... Där både, det är liksom inte... Det handlar inte om person, utan det handlar om andra saker som spelar in.
Kände du nubbens förtroende vid det skedet?
Ja, det gjorde jag. Men sen var väl inte han gladare än vad jag var över resultaten. Och jag menar, hade vi fortsatt och fått stryk så har väl klubben tvungen att varit gjort något till slut. Så är det väl, för ja, det var ju... Det var liknande i AIK. Det var ju grymt med skador. Alltså det tog ju aldrig slut.
Kunde du uppleva att det fanns en orolighet just i den tiden i Timrå och AIK? Att det stormade på ett sätt och att man kände av det som huvudtränare?
Nej. Det kan jag inte påstå på det viset. Sen så AIK fick jag ju 14 dagar innan jag fick kicken där, så sa jag till Stefan Persson och Mats Lindgren att...
Och så var ju tränarstaben med dig då?
Ja, jag känner att jag... Ja, jag tror att jag är rätt så duktig på att känna folk liksom...
Du kände vibbarna egentligen?
Ja. Olika tecken som för mig kan betyda något då. Men jag sa att vi bryr oss inte om det, sa jag, utan ni bor i Stockholm, ni jobbar här, kör på i så fall om det händer. Och ja, så blir det.
Ångrar du... Nu börjar vi med väldigt mycket Timrå här. Det kommer bli andra lag också. Vi hoppade in på dem direkt. Men det är ju efter Färjestad och efter åren som har varit väldigt framgångsrika. Då dubbla SM-guld har blivit utsedd till bästa tränare i Sverige 08-09. Och sen kommer du till Timrå när de är på något sätt i en nedåtgående trend.
Ja.
Ångrar du att du tog det jobbet just då?
Nej, det är ju inte. Jag tycker jag hade en fin tid där också fram till, ja, tills det här började. Och sen så kan en ju fråga sig liksom, vilket är AIK eller som i det här fallet Timrå då? Vilka är det egentligen som ifrån start inte har gjort ett bra jobb? Det kanske är styrelsen till och med. Där det liksom, nu kanske de har gjort vad de kan, det vet inte jag, men uppenbarligen så har inte penningarna räckt till. För laget har inte varit tillräckligt bra. Jag menar, Montén kom upp, tror jag, efter mig i Timrå. Ja, det var två tränare efter mig.
Precis, och Montén åkte ur med Timrå där.
Ja, så kanske det var, och jag menar, Montén är ju, han har ju klättrat på lite han.
Ja, just Timrå, om vi ska ta det, åker ur, sen är det ett ekonomiskt stålbad också, så det var kanske andra faktorer i klubben som inte riktigt stämde vid det.
Så kan det ha varit, ja. Och sen AIK hade väl tre eller fyra tränare efter mig innan jag åker ur. Och då kan ni ju fundera på vart ligger det här egentligen. Och man, det är upplevelser och det är vad livet ger. Och ger en sig in i det här för det första. Då ska en klara en hel del och inte bryta ihop. Och det låter ju lite tvärs emot allting, men som mest slut efter en säsong, det var jag när vi gick upp med Leksand.
Okej.
Okay. Ja, då så trött har jag aldrig varit. Alltså jag var inte Per-Erik Jonsson förrän bort i juni.
Det tog 2,5 månader alltså. Ja. Men var det en utbrändhet eller var det att du hade kastats mellan eufori och sorg och en orolighet att
nej,
var ska vi hamna?
Inte vart. Nej, men jag hade inget... Vi hade just det, alltså man, det är det jag menar att du måste tåla en hel del när du tar ett sånt där jobb. Och jag har inte varit knäckt eller någonting så på det vis, utan... Och det säger en hel del när den har varit som mest slut, när det har gått som bäst, så att säga.
Det finns otroligt mycket att prata med dig om och det finns så många intressanta spår. Och vi kommer ha en fakta ruta här och då kommer vi säkert komma in på något av det vi har berört nu och även andra ämnen. Smeknamn.
Mm. Ja, Perra.
Det finns inget annat. Du har blivit mer Perra än... Är det någon som säger Per-Erik till dig?
Svärmora.
Okej, bara.
Och frua och styrmor och Aina i Norge. En kusin till mig och de säger Per-Erik.
Okej, Aina i Norge. Ja. Jag tror du menar polisen i Norge när du sa Aina. Att du jobbade med sådana slang, men det kändes kanske...
Nej,
tänk att nu var han väldigt ungdomlig här.
Ja, nej, eller också har det varit Jonsson och det är väl mer att jag sagt det till pappa så förr i tiden då. Men Perra är väl... Jag ringde till brandkåren en gång presenterade mig som Per-Erik Jonsson, men nej.
Ingen visste vem det var.
Nej, men Perra, det är Perra. Ja, ja, ja.
Ålder?
Jag blir 61 i december.
4 år till pension då?
Ja, så
om det blir pension då 65.
Ja, det är väl så, ja.
Tror du att du är klar med hockeyn?
Det vet inte jag. Det jag kan säga så här långt är väl att de föreningarna som har ringt så här långt så har jag inte nappat. Liksom jag måste få en känsla i kroppen att det här är nu. Och den har inte träffat på än. Svarar jag i telefon och liksom jag känner att nej nu då. Då tror jag säkert att det kan hitta på att bli något. Men sen så... Ja, jag tycker det faktiskt är ganska roligt när det dyker upp lite nya ansikten. Också.
Kan du känna så?
Ja, absolut.
Du känner ingen prestige på något sätt att du vill vara i gamet och vara ett namn fortfarande i tränarvärlden?
Ja, så har jag nog aldrig. Utan det har ju varit, som jag sa tidigare, det fantastiska, vad det nu är, 12 år eller vad det kan vara så. Och gett mig möjligheter både fram till nu och kommer att göra resten av mitt liv på ett sätt.
Det känns ju som att du är en extrem teamplayer. Att vid alla framgångar så har du alltid pratat om de som har stått bredvid dig på tränarbänken. Har det varit ett medvetet val att du verkligen vill lyfta fram andra i det där rampljuset? Eller har det bara blivit så?
Nej, men jag menar, vi jobbar ju tillsammans. Sen är det väl någon som har ett sista ord och kanske får skiten också när jag går den vägen, men det vet jag. Och, nej, men alltså, sen har den väl, en har ju spelat både hockey och fotboll så. Sen har jag haft ett jobb som jag har varit aktiv i 25 år då. brandkåren. Och där liksom, där gäller det att du kan lita på varann och så här. Och det är väl den fostran en har fått liksom. Och sen att du lär att känna personer, det var du också tvungen att göra som på brandkåren som befäl. Alltså, jag måste veta vad du har för styrkor lite grann, så vad det nu gäller då.
Tror du att med ditt ledarskap att du hade kunnat coachat andra typer av idrottslag, alltså fotbollslag, alltså kanske inte bara hockey, för jag tänker att det ledarskap du har haft funkar i ganska många olika branscher och olika miljöer.
Ja, men som fotbollstränare tror jag inte. Ja, men okay. Jag vet ju själv, jag spelar på, jag var ju med i ett lag, Hertsöga, som gick, ja, vi gick ifrån fyran ända upp till, ja, nuvarande superettan då. Och jag menar, som fotboll, när andra halvlek där, då kunde jag dra mig ut på den kanten som inte tränaren var. Och gå där i 5 minuter i princip och bara ladda för sista 10. Och det kan du inte göra, alltså, för att vara hockeytränare där du träffar personer efter 45 sekunder igen. Alltså, du kan ju vara med och påverka på olika sätt, på ett helt annat sätt än, jag menar, en fotbollstränare som står på kanten och vinkar och skriker, och det är väl mer för sig själv kanske, jag vet inte, men han når ju inte ut på det sättet som du gör.
Men kan man ha den effekten, för nu pratar vi byten i hockey, som med 45 sekunder så kommer nya killar in, ja. Kan du på något sätt påverka dem under matcherna så kraftfullt alltså?
Ja. Jag menar, det finns ju tillfällen då timeouter till exempel, ibland så kanske inte du får någon reaktion åt en annan anledning då, men ibland så har det ju vänt matcher, det sker ju nästan varje omgång i något lag någonstans här i SHL till exempel.
Men när du stod på tränbänken, vad försökte du trycka på under till exempel timeouter på biten?
Hur det såg ut överhuvudtaget. Det kan ju vara att vi, ja, behövde förändra något i vårat hur vi spelar. Vi kanske drog oss tillbaka för mycket. Men så här, leder du, så är det ju lätt att bli rädd om det där till exempel. Och du pratar om tillbringa mer i offensiva zonen då, och på olika sätt hur vi tar oss dit till exempel.
Men var det mer känslomässiga element eller var det taktiska direktiv du kom med?
Det var väl en blandning. Ja, men vi tog någon timeout där uppe i Globen tror jag. Vi höll på att harka ur mot, vi mötte Mora där uppe. Och vi blir slarvigare och slarvigare i passningsspelet till exempel. Och det, på något sätt så gör ju det mig mer och mer irriterad när jag vet vilken kvalitet vi kunde ha på passningsspelet. Och farten. Och det var ju en sån där gång där det verkligen träffar rätt då. Och helt plötsligt så leder vi med 3-0 istället för att Mora höll på och var på väg att ta över till exempel. Men det, är ju, det var mer mentalt alltså. Så det är väldigt, väldigt olika. Så.
Men om jag ställer den här breda frågan, spelfilosofiskt, vilka grundstenar har du haft i din tränarbana rent taktiskt som du alltid känt att du har kunnat luta dig tillbaka på?
Ja, det är ju grundspel i stort och det har ju förändrat sig. Säg att jag var tränare i Skåre, sen var jag i Färjestad de där åren, eller som tredje där med Gunnar och Tommy, och så kom jag till Sunne och då satt jag väl hur jag egentligen ville spela ishockey. Och det tog jag ju med mig till Färjestad sen då, senare där. Men ja, någonting som jag tror på stenhårt, det är liksom att är alla trygga i grundspelet och lär sig grundspelet och även vad som händer, ja, i en uppspelsfas, att inte du ska behöva fundera på vad en vänsterback heter på just då kanske. Utan, och när det sitter och du är trygg i det, då får du utveckling. Och så tror jag det fungerar i alla jobb. När du väl har lärt dig ditt jobb, då kan du börja på fundera på vad ska det här, hur ska det här bli, hur ska det bli bättre. Och får du spelare till det också, då kommer en utveckling även individuellt på många spelare.
Per Jonssons grundspel då, vad utgår det ifrån?
Ja, det förändrar sig, men gärna en vänsterback mitt i bana.
Okej.
Okay. En högerback. Lite tuffare. En spel, lite mer spelskicklig vänsterback. Centern på vänstersidan. I hemgång. Två riktigt duktiga skridskåkare.
Men det har alltså förändrats under de här tränaråren?
Alltså, som, ja, ta bara i början där när du själv gjorde 145 träningar eller vad det var. Och så, vad var det då? 50, vad spelade vi? 55 matcher?
52.
Ja, nu ja.
Ja, nu ja. Ja, tidigare.
Ja, 55 och så 8 träningsmatcher. 68 gånger 2 pauser plus 68 matchförberedelser. Idag, sedan ett antal år tillbaka, så har vi ju liksom olika uppgifter, och det måste du också klara av liksom och känna att nej, ta det du.
När du pratar om det, då kommer jag spontant tänka på ledartrojkan i Leksand när ni gick upp mot Leksand, eller mot Modo 2016. Mm. Magnus Sigge Svensson, Jiren Dahlgren och du. Där kändes det som att det fanns en perfekt balans på något sätt mellan er tre. Att ni, dels kände ni varandra väldigt väl, men ni hade väldigt tydlig rollfördelning också.
Ja, jag har ju känt Jiren, inte på det sättet jag känner den idag, men jag kände den ju innan. Och jag gav verkligen honom chansen, kliva fram och visa vad han kan. Och han tog den, absolut. Jag håller Jerons videovisningar topp 3 i Sverige, alltså lätt.
Han kändes ju extremt modern på något sätt när han kom upp i Leksand. Ja. Det var någonting nytt igen när man pratade i tränarsfären.
Ja. Nej, han gjorde, jag och Sigge var väl lite åt samma skrot och korn, skulle jag vilja säga, så som personer, alltså i personlighet. Och nej, det var bra.
Tror du att Leksand kunde ha gjort vad ni gjorde den säsongen utan Jiren?
Han var ju en kugge i hjulet. Om vi har satt dit någon annan, det är omöjligt att veta.
Har du varit mer av en inspiratör än en taktiker? För många har ju kanske försökt förminska dig till en god gubbe bara, om du förstår vad jag menar.
Ja, ja. Det var väl någon gång, jag tror det i alla fall, Renberg var det väl som sa att taktiskt låg jag lite sämre till, tror jag, än andra tränare. Men som tränare låg jag, tror jag, väldigt högt hos honom.
Man, för du hade honom i Skellefteå.
Ja. Och det var ju första gången Skellefteå gick det. Sen vet inte jag det liksom. Jag menar, han har väl haft tränare som det räcker till. Och å andra sidan så säger han det en massa år efter att jag hade honom. Ja, jag hoppas ju att jag utvecklas liksom som att han kanske har utvecklats i det han hamnade i på tvn. Alltså, om det inte heter någon utveckling så tror jag inte den blir kvar. Alltså, det så taktiskt, ja, jag kan bara bedöma det jag har gjort och hur jag har gjort det. Alltså, så man jag tror, och det tror jag kommer därifrån, för det är en stor kille som har sagt det,
att det var där bilden av dig målades på
något ja
sätt.
När han sa det, jag vet inte, jag, men det kanske är någon spelare som har sagt något sånt också, men jag tycker ju att jag har nått ganska bra framgångar. Och om jag har gjort det bara på att vara med, det jag låter inte. Jag, det var en spelare som sa och det är ju medvetet, att jag tycker att det räcker med kanske 3 grejer i en paus. Någon mer tror inte jag att de där människorna tar åt sig.
Det är lättare att processa kortare budskap än längre.
Ja, så i alla fall har jag tänkt. Sen kan jag väl stå och plädera, liksom, det har jag inga problem med. Men vad mycket som fastnar åt då, det vet jag inte. Utan det är liksom, ja, jag låter andra, jag har mina resultat och jag är inte bekymrad för dem.
2 SM-guld som jag var inne på har gått upp i Leksand, det är ju de som sticker ut framförallt. Ja, och
höll kvar Skellefteå i...
Ja, när de gick upp, ja.
Ja, sen gick vi till slutspel där.
Första gången på, vad var det?
27 år.
27 år, exakt. Ja,
då får en ju en sån där skarp fråga åt en journalist. Är du nervös nu? Nej, så det vet jag inte. Det var varför? Ja, du vet, det är 27 år sedan.
Det var ju... Kände du pressen då?
Nej. Det var ju inför att, jag tror, jag vet inte vilken match vi spelade där. Som vann vi den så var vi klara för slutspel. Och jag kommer inte ihåg vilken match det var, men i alla fall, nej, för det visste jag inte om en gång.
Men har du varit nervös någon gång under din ledartid?
Inte nervös så har jag nog inte varit, utan jag känner ju att det är match liksom. Skellefteå där en gång så var vi inne i en bra period, och då gick jag hemifrån upp till hallen. Jag bodde inte så långt ifrån han. Och gick över en snöhög, där hade jag ju min stig, va. Så kom jag och så var snöhögen borta. Då var det kritiskt.
Jaså. Ja. Du är en vanlig människa.
Ja, sån där grejer alltså kan ju störa mig lite. Men det försvinner ju snart då. Men ändå så, nej, den vägen ska jag gå. För den vann vi, ja, då vann vi. Eller ja, något annat vad det nu kan vara.
Men det kanske har varit din största styrka också, att du sällan har blivit nervös och att det här lugnet du har haft har smittat av sig till grupper som har varit i lägen där kanske självförtroendet har varit väldigt stukat, och att man har behövt den känslan då som du innehar.
Ja, och det har väl också, om jag backar till brandkåren, tror jag, där vi har varit med om både det ena och det andra, och liksom, ja, hockey, det är ju, ja, det kan ju vara på liv och död på ett sätt då, men samtidigt så är det ju hockey. Det är en underhållning. Och vi kan inte underhålla om vi ska vara helt förstörda innan vi går ut på plan. Utan, nej, jag har väl försökt så liksom. Och sen har jag ju ett temperament i botten där då, som visar sig ibland. Absolut.
Fordon.
En Caddy All Track.
Det känns väldigt mycket Per Jonsson, måste jag säga.
Ja, du ser, du också bilder av någonting.
Ja, men man har ju vissa fördomar, så är det ju.
Ja.
Och den bilen kändes väldigt mycket Perra, måste jag säga.
Jo, men den är väldigt funktionell för mig, med lite lådor under golvet där den kan ha lite grejer och få plats med Selma i bilen lätt. Och sen kan den bara åka två då, det är väl en sak. Men
det, du gillar det funktionella kan
ja,
man säga.
Ja, mycket bra.
Tjänar mer än en riksdagsledamot och arvodet är 65 000.
Nu?
Nu.
Nej. Nej, det gör jag inte. Utan egentligen så kanske jag är lite pensionär redan.
Det är så?
Så kan det vara, ja.
När tjänar du som bäst under tränarepoken? Under alla de här åren, Färjestad, Skellefteå, Timrå AIK, Modo, Leksand.
Jag väl tjänar bra i ett halvår, kan jag väl tycka.
Det var det ganska jämn lönenivå.
Ja, det har det varit. Sen har det varit någon topp då, men det någonstans.
Det kanske vi inte ska gå in på.
Nej, det räcker väl om jag vet det.
Ja, det behöver ingen annan veta. Då var du på toppen av din karriär.
Ja, det är ju ett lustigt läge kan man säga. För jag menar, när jag och Klabbe blev inringda till Karlstad här, när det nu var i januari 2006, så var det väl många som inte visste vad jag var för en. Möjligen var det, ja, jag har glömt bort namnet, men jag kommer ihåg det. Radioreportern, vad heter han? Simor.
Det finns ju många. Lasse Granqvist.
Ja. Vi spelade första matchen där i Linköping. Lasse Granqvist kom ner, han jobbade på radion då. Och så står vi där och pratar i båsan. Han var väl lite, kanske lite nyfiken. Klabbe visste han ju säkert vem det var, men inte mig. Och så helt plötsligt så tar han ett par tre steg tillbaka och så pekar han på mig. Jag känner igen dig. Så. Jag var lite... Jaha. Söderstadion! Skrik.
Har du stått på Söderstadion?
Ja,
då?
Vi var ju där och spelade med Hertsöga 92.
Och han kände igen dig sen dess?
Ja, på något vis så gjorde han det i alla fall. För det var ju en...
Vilket ansiktsminne.
Det var ju ett ganska stor grej där, vet du. Vi vann ju där med 4-0. Ja, på något vis. Ja, hur som helst så där slutade ju med att vi vann med Färjestad. Och det var ju liksom ingen rak resa, utan det var ju en grym uppbyggnadsperiod och till stora delar det spel som ja, jag hade med mig från Sunne. Sen var det ju andra spelare som utförde det då, givetvis. Men vi hamnade ju i den där zonen till slut där du känner att det här blir jobbigt för det vi möter.
Vilket guld håller du högst? 05-06 eller 08-09?
Jag vet inte, ska jag säga det. Det är liksom två... Jag och Tommy hade ju pratat långt, långt tidigare om
Samuelsson, ska vi säga.
Ja, Samuelsson. Att vi skulle försöka jobba i lag vid något tillfälle. Och där fick vi ett tillfälle. Så det samarbete som jag och Tommy hade, det var väl första gången egentligen som vi... Han hade ju ett huvudansvar. Så ska jag inte... Det, så var det. Vi kom väl aldrig kanske till det om inte han lurade mig till något beslut. Men i alla fall, där byttes vi av. Så när serien började så hade han, säger vi, matchgenomgången. Och så hade jag pauser och så blev det landslagsuppehåll. Då skiftade vi. Och det var väldigt skönt för mig och både för mig och honom, för även om vi hade ju samma slutmål med vad vi sa, men varken vi säger ju inte saker och ting och är inte på samma sätt, vilket jag tror var ganska bra både för oss och för spelarna.
Jämföra gulden med Leksands avancemanget 16. Går det att göra och går det liksom att sätta någon över någon annan? Du sa att det var svårt att jämföra gulden, men att gå upp med ett lag.
Ja, det är ju eufori eller vad heter det på alla sätt, på alla tre de grejerna. Men jag var mest slut efter läxan. Det råder inget tvivel om alltså.
Var det därför det dröjde ett tag också innan det blev klart att du skulle fortsätta coacha med SHL? För det var ju inte riktigt klart där efter avancemanget. Nej. Om du skulle bli kvar eller inte.
Nej, det var väl lite fler anledningar än att den var sliten. Men
vad var det som
gjorde
att det
dröjde? Jag ville ju prata lite här också.
Med familjen?
Ja, innan det blev fullständigt klart då. Sen fanns väl intresset så. Gjorde det väl, men ja, där låg det för min del då. Sen om Leksand var ute, eller om Karlberg och jag också var ute och tittade sig kring, det vet jag inte. Men i alla fall så kändes det inte heller, ska jag säga. Men ett grundintresse från min sida fanns det väl hela tiden. Men jag ville ändå... Vi hade några idéer hur vi kunde lösa det här, men det blev som vanligt. Jag var borta och hon var hemma.
Och sen blir SHL-säsong med Leksand, men ni brakar ut ur högsta serien efter ett år mot antagonisten Mora. Gjorde det att det som hände 2016 mot Modo blev mindre speciellt?
Nej, absolut inte. Och det fanns ju en skillnad mellan Mora och Leksand då. Och den största skillnaden var väl kanske att Mora fick tag på tre spelare tillsammans med Engstrand då. Som bar dem till stora delar i matcher och tyvärr våra, som jag trodde. De först, jag vet inte, det är spekulation ifrån mitt, men de klarar inte av det riktigt.
Alltså, nu tänker du på spelare i Leksand?
Ja,
som...
ja, de våra amerikaner och det här. Jag tror inte de förstod riktigt hur stort det här var egentligen. Fick inte alls ut det som jag hade förväntat mig åt dem. Är det någon gång inköpte spelare ska vara ledande, så är det då. Men det grejer inte riktigt.
Om du ska peka på en anledning eller kanske flera orsaker till att det blev ett uttåg där, vad
som
hände?
Truppen var ju... Ja, du kan ju... vi låg väl efter 15, 16, 17 miljoner. Det är en av spelare som kan lyfta om en träffar rätt då. Så vi var väl lite efter det också på det viset, även om vi gjorde många, många bra matcher på det, men över tid så höll det ju inte. Du behöver ju några strejker liksom, och när du hamnar i det där läget att du slåss kring det strecket, då i alla fall enligt mitt sätt att se så har du så kortsiktiga lösningar. Alltså du måste titta på nästa match. Ligger du där du har en buffert till, säg, slutspelsträcker då istället, då kan du ju lägga upp en plan för ett antal och ja, får du stryk två matcher under det, så det gör ingenting, utan du kan fortsätta att bygga en strategi då. Och när du ligger och kämpar där, då är det i princip nästa match, och så ska du försöka överleva den, och så går du vidare.
Och Leksand hade ju vid det skedet också i stora delar ett allsvenskt lag också, eftersom att truppen var egentligen satt till kanske 80% där våren 2016.
Ja.
Och det var ju tänkt för hockeyallsvenskan, ska vi säga.
Ja, visst, så var det. Och jag menar, tittar den på, om vi nu kanar in där på den serien, så var väl vi bättre än Modo.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Talt under matchen, match 6 skulle jag vilja säga.
En av 7, ja.
Ja.
Mm. Ja, det kan jag hålla med om. Jag följde ju alla de där matcherna på nära håll och det var klassskillnad måste man ju.
Jo, men så det liksom, jag har inget att säga om det. Sen så vi fick ju betydligt, kanske match 2-3 där någonstans, så fick vi stopp på dem i mittzon på ett helt annat sätt än tidigare på deras uppspel där, och vi kunde möta upp med högerback på ett sätt som gjorde att det blev lite besvärligare för dem, och då kanske vi klarade oss. Jag menar, vad var det, 9-0 efter två matcher till Modo?
Ja, det var, ni hade inte gjort mål, ni gjorde första målet i match 3.
Gjorde två då, tror jag. Och vann.
Men,
nej, men, alltså,
men det är kvalet, Perra. Det är ju speciellt på många sätt och vis, med tanke på att det är ju Modo du möter där som du höll kvar ett år tidigare, ja, mot Vita Hästen när ni vinner med 4-0. Var ett lag som du kände att, men, vad gör ni här?
Ja.
Inte ska ni vara ett negativt kval?
Nej. Men det är lite, jag tror att det var lite, nu hade ju de spelare i och för sig då, som var väldigt duktiga och säkert välbetalda. Men det borde ju ha, det är så mycket faktorer i det här som spelar in, men på något sätt när jag ändå var där och vände på gränsen till allsvenskan året innan, så borde man inte hamna där. Men det är ju lätt att säga, men det var ju samma med Timrå. Men det, ofta så finns det ju någon ekonomi i det här också någonstans då.
Och sen kan man väl uppleva att när klubbar väl hamnar i en kräftgång, så är det ganska svårt att ta sig ur en sån cykel, att den pågår ofta under flera säsonger.
Ja, det är, och som sagt, till stor procent så finns det något ekonomiskt där som gör att det blir så.
Hade du, om vi backar bandet ytterligare här, mm, hade du velat vara kvar i Modo? För du var ju en, måste vi säga, ändå en populär figur i Örnsköldsvik under de här månaderna när du tar över efter Anders Forsberg där i januari, tror jag att det är 2015.
Ja, strax efter nyår.
Ja, strax efter nyår. Och sen kommer du in, räddar klubben kvar. Men känslan då är ju att de redan har bestämt sig för att plocka in Larry Huras. Eller fanns det en dialog mellan dig och Mod om att de ville ha det kvar?
Nej, det var nog lite öppet ifrån bägge sidor. Att, i alla fall var jag hade ingen bekymmer med att om jag inte skulle vara kvar. Det var aldrig någon tanke som följde mig en gång så. Utan jag åkte upp och gjorde det jag kunde. Och sen vilken plan Mod hade ifrån början. Jag och Svartvadet då, prata aldrig om något sånt, utan
det var de 4 månader som gällde.
Ja, det var det. Och sen utöver det hade inte vi sagt ett ord till varandra om det, utan det var ju som det var så.
Det var ju en tid som var rätt speciell. Donald Brashear kom in under den säsongen, och hur minns du allt runt omkring där? Och kunde du känna att det fanns en oreda och på något sätt inte en panikkänsla, men att det fanns någonting i klubben som sedan gjorde att de ramlade ur ett år senare, att det kanske redan började där?
Nej, ja, det var väl, jag vet inte, men det var väl stök igen blev det väl med den nya tränaren som byggdes på. Jag har ju inget ont att säga om honom, för jag känner den inte och jag vet inte vad som har hänt heller. Men på något sätt så tog det ju bort den. Och ja, det kanske var Andreas som skulle ha varit där för början, vad vet jag.
Alltså, Andreas Johansson.
Ja, eller? Jag vet inte. Men på något sätt så blir det ju nerskruvat igen.
Donald Brashear, är det den mest karaktärsrika spelaren du har coachat?
Det är nog en av de mest professionella spelare jag har stått mitt emot. Helt klart. 43 år. Sist kvar på isen. Jag vet inte, jag var med många gånger kvar. Jag och han ute på isen och körde. För han var ju tvungen att bli lite bättre än han var. Och han blev bättre. Sist i gym. Alltså, så professionell. Och ja, det, han inför det där kvalet där. Jag är ju inte med i Facebook och allt vad det heter det här, utan jag klarar mig rätt så bra ändå. Och definitivt när jag är hockeytränare, skulle jag tro. Utan jag försöker att hålla mig till de som jag har kring mig istället för tidningar och grejer. Men i alla fall så knackar jag på dörren och så ställer han sig i dörren och det är ju fullt i princip då. Han står där. Och så säger han, ja, han förklarar för mig på engelska att det hade stått lite grejer på nätet. Så säger han, jaha, så vad är det med det? Ja, och så säger han att de tror att jag kommer att förstöra det här för att Vita Hästens spelarna kommer att reta upp mig. Jaha, ja, vad säger du då? Så. Och så svarar han, don't worry, I've been doing this all my life. That's good.
Men vadå? Så det var några, var det pressen, tidningar, nej, eller var det på sociala medier som
jag fattade så var det.
Som supporter var orolig att Donald Brashear skulle komma in och förstöra,
ja,
inför kvalet.
Ja, det var några. Så, ja, någon i alla fall hade väl skrivit något liknande, ja, på något vis. Men det var ingen fara. Han hade hållit på med det här hela sitt liv. Och det visade han vid ett flertal tillfällen, alltså att han skulle ju kunna ha gått många gånger på matcher om han hade haft den sidan. Men han balanserade det på ett helt otroligt bra sätt. Vilket kanske var tur för motståndaren också.
Men minns du hur fjärde center faktiskt kokade när Brashear verkligen slängdes ut på isen?
Så fort han kom in. Och så,
men käfta med Pelle Dean minns jag någon match där. Och ja, det var ju, det höll ju, alltså fansen gick ju bananas.
Ja. Ja, så fort han kom in så vi satte den ju framför mål i powerplay i kvalet där. Så styr han ju in 1-0. Och jävlar, att taket låg kvar, vet du. Ja, fy fan. Och så var det vid ett tillfälle där som namn, vet du. Norsken i Färjestad, han som han fick ju...
Tollefsen.
Ja. Han gav ju... Ja, det stod väl på något vis, så kom det ihop vid teke där och han gav en riktig crosschecking i ryggen. Men, och då trodde, nu är det färdigt. Men nej, han höll i och Tollefsen åkte ut. Och han hade någon jämtin där en sväng också. Han vid tek jämtin stod väl och fräckade sig lite där. Och så släppte de pucken och så åkte. Ja, och Jämtin åkte väl emot den, tror jag. Man vet, han skickade iväg en höger där i bröstet på en, så det var ungefär som om du och jag skulle bränna till ett lakan. Men var det precis att han inte stöp? Man liksom, han hade sån jävla kontroll alltså. Men han hade väl släppt kontrollen många gånger där borta då, men nu alltså höll han sig.
För där trodde man, det var ju Peter Forsberg och Marcus Näslund då, nej, det var Per Svartvalet som var då GM, och där kändes det ju som att de tog in honom mycket för att han skulle kanske slåss, för att det hade varit en del hjärnskakningar tidigare.
Ja, det hände väl, om inte jag missminner mig, så hände det något nere i Jönköping HV. Det var ju Svartvalet, och så var ju Peter som någon assisterande eller hjälp till Svartvalet. Och då tror jag att proppen gick på Forsberg där nere. När det var den yngre spelare också, tror jag. Och då hände det saker.
Och då bestämde de sig för att ta in kompisen Donald.
Ja, det är fantastiskt roligt.
Nej, jag behöver inte ens komma ihåg öppettiderna. Är jag vaken så har de öppet.
ICA Kvantum Nacksta, lite öppnare.
Din största motgång?
Ja. Det är väl egentligen att den säger upp sig själv.
Som du gjorde i Timrå.
Ja, det kan den väl säga. Tycker jag.
Det är alltså ett värre nederlag än att åka ur med ett lag till exempel.
Ja, men då kan jag kan ju liksom jämföra Leksand och Mora där. Jag har ju en klar
kvalitetsskillnad där.
Ja, som jag tycker. Absolut. Och motgång och för att få sparken, det kan jag också ha tankar om varför saker och ting sker. Jag vet också varför jag säger upp mig, men att det skulle bli så, jag var väl också spontan i det läget som jag gjorde lite grann då, men på något sätt så var det nog då. Det är väl inget bra, kan jag inte tycka.
Din favoritplats?
Det är väl här då.
Hemma?
Ja, egentligen så. Jag har ju bott i princip varit ute i nästan 8 år. 9 månader om året. Man fått komma hem då och så. Och fått främmat hemifrån då och då också givetvis. Då. Man hemma och Värmland tror jag ligger mig ganska varmt om hjärtat.
Det ska mycket till för att du ska lämna det här stället, kan man säga.
Ja, det får väl bära mig härifrån, tror jag.
Lite snabbt om det. Vilka klubbar är det som har hört av sig och kollat läget och frågat om du vill komma in?
Ett antal klubbar som har ringt och även Dannevorn. Men så länge inte det har hänt något så är det ingenting att prata om vilka. Och det är ju...
Du vet, man blir nyfiken, man vill att du ska avslöja något här i podden.
Jo, det är klart, men jag tycker av respekt för de klubbarna och de tränarna som väl kommer dit, så jag menar, det är ju ändå någonstans kollegor.
En okänd talang.
Ja, du.
Känns som att du har många strängar på din lyra.
Nej, men det är väl en okänd. Jag är väl inte helt bet på snickare, tror jag. Jag gick ju den 2-åriga utbildningen som var då för byggnads- eller snickare. Och jobbade väl som snickare i 4-5 år tillsammans med min pappa. Sen så var det ju brandkåren då.
Så du började på snickarbanan, sen så blev det brandman, så blev det tränare kombinerat med att vara brandman, och så nu är du tillbaka och vara snickare.
Ja, lite
på cirkeln slut
på fritiden. Ja, det kan, så kan du säga då, men det är ju som med det här med, som jag vet inte vad jag ska kalla ett föredrag eller ja, vad det nu. Jag har ju ingen overhead, heter det inte längre. Det, heter...
det var länge sedan, ja. Det var 90-talet. Ja. PowerPoint kanske.
Ja, så, sånt det är. Utan, de gånger som jag har varit ut så har jag gått ut som jag är. Och så får du igång. Men liksom, jag tycker helt så plötsligt så blir det på något sätt intressant då. Men jag tycker ju inte att jag är någon annan person än vad jag någon gång har varit. Jag har varit med om andra saker. än tidigare då, givetvis. Man ja.
Bästa tränaren i Hockeysverige idag?
Ja, idag så jag måste ju säga Roger
Rönnberg i Frölunda.
Ja. Sen så kan den ju ta Luleå.
Bulan.
Bulan där som onekligen har gjort ett bra jobb och med det laget som han hade då.
Tog i Brynäs i final också.
Ja, så liksom han är ju, ligger ju där också.
Vilken tränare idag liknar dig mest? För det känns som att många av dagens tränare är lite stöpta i samma form.
Det är väl Melin då, kanske. Ja. Ja, han kanske är lite lika.
Samma ålder också.
Ja. Ja, men vi kanske är lite lika. Jag vet inte. Jag tror vi har ett, kanske ett, ja, jag vet ju inte. Jag har ju aldrig suttit inför honom eller så. Vi känner väl han lite grann och har lite trevligt när vi har pratat med varandra. Och jag ringde till en och gratulerade han och så.
Efter att Leksand gick upp här.
Ja. Och sen har...
Vad kände du när, det var ju väldigt många som började jämföra kvalet 16 och nu 19.
Mm.
Att det var lite liknande ledarstil som du är inne på med dig och Melin nu då. Lugn, trygg person. Och att det var ett Leksand som var uträknat under hösten. Sen gjorde en fantastisk resa och gentemot alla odds tog sig upp till SHL.
Mm.
Vad kände du då med, ja, men lite distans till allt som har hänt?
Glädje. En oerhörd glädje. Och det är väl också för att jag tycker om Melin som person och glädje med dem och glädjen med spelarna som har kvar som jag hade liksom att få uppleva det här igen. Och jag sa det sista jag sa där uppe till spelartruppen att ta vara på det ni har varit med om. För ni kommer att vara med om det här igen. Och vad ska ni inte göra då som ni har gjort liksom att... Ja, det är ju Martin, Jon, ja, fler med dem då som har varit med och bidragit till det här och sen får göret och som det ser ut vara kvar i laget en gång till. Men kanske som det ser ut med bättre omgivning än när vi gjorde det.
Fanns det lite samma anda nu som då? Nu har inte du varit i det omklädningsrummet den här gångna säsongen. Men
så som man kan läsa av på mitt avstånd så skulle jag ju kunna tänka mig. Jag menar att Melin går upp och spelar piano där innan han matchar. Alltså det är så jävla bra.
Du diggade det draget alltså.
Ja, vad bra.
Varför?
Ja, men han visar också på ett sätt där och då att han har tid med det. Och det är inte livet till oss den här matchen heller. Och jag menar...
Anser du att det kan vara viktigare att göra en sån sak än att kanske ha en extra videogenomgång? Där och
ja, fy fan. Jaha, det... Jag menar, har inte spelare fattat vad fan det gäller om då? Då hjälper det inte att plugga dem en gång till. Det kan jag tala om.
Vad tycker du om när man börjar prata så mycket underliggande siffror? Corsi, kontrollerade ingångar, Fenwick, alla de här, ja, uttrycken.
Jo, det är rätt använt så är det säkert bra. Jag menar, jag suttit med en spelare och visar en video. Ja. Ja, men det var ju innan det blev fel. Ja, men vad hände när du fick pucken då? Ja, då ja. Alltså, någonstans så det finns ju spelare som du behöver överbevisa ända in i järnbalken alltså, ibland.
Och då kan de här siffrorna,
ja,
den här statistiken vara ett hjälp.
Ja, så det tar ju för sig själv att lite grann så rätt använt och i rätt mängd. Nu... Det där har ju vuxit de sista två åren. Alltså, så jag har ju inte varit...
Har du vuxit för mycket enligt dig?
Nej, det har jag ingen aning. För jag är egentligen inte så insatt dit. Utan jag pratar ju med de här grabbarna här inne på Färjestad bort emellan. Och jag hör ju att de använder sig av det. Och det verkar ju som att de använder det i rätt mängd och på rätt sätt. Och det är ju också väldigt roligt tycker jag. Och kunna åka dit ner och ta en kaffe i Långmyr där och prata lite skit. Liksom när det är ett par dagar till match så. Ibland.
Får du träffa Giron dagar ibland? Ja, och ja, Penneborn och...
Ja, jag har ju jobbat med allihop. Även med Ante som försvann.
Ja. Vad tror du om det? Att Ante Karlsson drog till Timrå. Vad betyder det för dem? Du som känner Ante väl?
Ja, jag tror det är bra. Nu vet jag. Blir han kvar...
Fredan Andersson, ja, han blir kvar. Det är de som kommer styra Timrå, ja, nu.
Jag tror att det blir en bra balans till Fredan.
På vilket sätt?
Ja, nu känner jag ju inte Fredan så, men att han kan bli lite het, tror jag. Och Ante är ju ganska lugn och fin där. Så, och han har ju gjort ett bra jobb med som kanske slog ut i blom nästan fullt ut i år då. Å andra sidan så får du ingen dålig ersättare där eller nu.
Nej, verkligen inte. Ett val inom hockeyn du ångrar?
Ett val inom hockeyn som jag ångrar? Ja. Det skulle väl egentligen vara långt tillbaka i tiden där jag hade kommit in på FN-tjänst. Och så fick jag spela ishockey någonstans istället helt plötsligt och valde det istället för att åka på FN-tjänst. Jag tror FN-tjänsten hade gett mig mer.
När var det här?
Det här är 78 eller något, tror jag. Eller 79 kanske.
Du hade hellre idag tagit FN-tjänsten alltså?
Ja. Ishockey hade jag kunnat spela när jag kom hem igen. Men jag hade fått med mig en livserfarenhet.
En klubb du inte gillar?
Det provar på vart den har jobbat.
Ja, finns det någon klubb idag som du... Att det finns något ont blod där?
Jag har inte haft några större problem med några tränare, så att det har varit incidenter kanske det har varit, men annars jag tycker jag har kommit överens med många av de här tränare. Sen har du väl att komma närmare en del än andra då, och sådär. Men nej, jag kan inte säga att jag har någon. Sen drivs du väl med då, som i ett derby som mot Mora eller ja, vad det nu är, men för den skulle behöva jag tycka illa om dem. Men jag vill ju väldigt gärna slå dem.
Det kan ju vara nyttigt med den formen av rivalitet också.
Ja, ja. Det är ju liksom, det engagerar. Jag menar, om du skulle ta, det är väl en ventil för så många människor att gå på ishockey, som kanske sitter vid ett skrivbord, och skulle vi gå så på torget, du och jag, åker vi ner och skriker
då hade vi blivit inburade.
Istället för domjävel så skriker vi gubbjävel och liksom så här, så är vi ju snart på häkte eller på...
Ja, vi blir inburade ganska snabbt i alla fall.
Vi blir nog omhändertagna.
Bästa spelaren du tränat?
Jag måste nog säga Jörgen Jönsson, ja.
Han var i en egen klass.
Ja, och då 2006 alltså.
En ledare måste man säga, med C-et på bröstet.
Ja, men kanske mer ledare än då på plan. Han visade liksom väg på plan. I alla väder. Och 2006, det var ju tungt för alla på något sätt. Jag har inte grävt i det och jag bryr mig inte om det heller innan där vi kom in. Men alltså hans stegring där, och vi vann sista matchen mot Luleå borta, tror jag. Han åkte direkt till Arlanda och vi flög hem.
Han vinner ju OS-guld.
Ja, då vinner han OS-guld. Och så när han kommer igen första träningen, vet du, de passningar han, du vet, vad fan varför de höll i klubba.
Han hade kunnat spela i NHL då.
Ja, ja, ja. Han hade väl kunnat stanna kvar där när han väl var där sen. Men man valde familjen och Färjestad.
Du har ju haft många fantastiska kaptener. Jonas Frögren är ju, tycker jag, någon som sticker ut. Och mm. det sättet han fick avsluta sin karriär där i Leksands tröjan.
Ja.
Vad har han betytt för dig? För jag minns ju tårarna i Fjällräven Center när ni kramar om varandra. Och ja, ja. Det var ju 30 sekunders omfamning där, ja. Där det var, det såg ut att vara väldigt speciellt.
Ja, vi vann ju något SM-guld där också. Först. Och hade ju liksom, och, ja, vi är väl lite lika någonstans kanske i vårat sätt, på något sätt, och ja, har alltid haft trevligt och varmt och gött kring oss på det viset. Och se alltså den här björnen, hans känslor och alltihop, det är fantastiskt roligt att se.
Ja, så, när han är så pass stark och trygg i sig själv och säger att han kan också gråta ut i glädje.
Ja, 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 men det är liksom, där är vi väl känslomässigt så bägge två. För jag har inget emot och så blir en blötare och blötare med åren. Och en har ju stått i omklädningsrum och där kan du nog fråga dig där upp att rösten förändrades. Det gjorde han väl lite nu också. I glädje liksom. Och jag visar väl när jag är förbannad, glad eller ledsen. Och det har jag inget emot heller. Utan det är ju som jag är. Vilket jag tycker är viktigt att visa. Så att, och det är ju ett sätt för spelare att få lära känna mig också. Så inte jag... Ja, du blir en annan person när du går in i omklädningsrummet. Men vad du är annars, det skulle aldrig falla mig in.
En spelare du önskar att du inte hade haft i något av dina lag?
Ja.
Jag tror jag vet.
Alltså?
Nej, jag vet inte. Men med tanke på vad vi pratade tidigare om Timrå, så funderar jag på om det kan vara någon i det laget. För vem var det igen? Nu har det runnit mycket vatten under broarna här under de här åren.
Mm.
Vem var det som jobbade så pass mycket mot dig då?
Ja, det tror jag jag vet.
men jag vet ju inte. Och det är ju någonting som man känner sig väldigt nyfiken på.
Sånt där har jag släppt för länge sedan. Liksom, så det är ingen fara.
Du är inte långsint på det sättet.
Nej. Varför ska jag lägga energi på en sån?
Nej.
Nej. Nej, nej.
Har du något namn på den punkten då?
Ja, det har jag. Fast det är inne i skallen på mig.
Okej, det avslöjar du inte här.
Nej,
podden.
Det startar någonting. Och det är inget att starta upp sånt där gammal skit. Vad fan, det är ju bara, vad är det? 7-8 år sedan eller något.
Det vill du helst förändra med ishockeyn?
Ja, jag skulle kunna... med ishockeyn, att vårat uppträdande mot de som dömer oss. Om man tittar på NHL och den ödmjukheten, respekten de har för domarna, det tycker jag, det skulle göra hockeyn mer attraktiv, absolut. Sen så den hockeyn som spelas idag, om man tittar på, ja, finalspel, Djurgården Frölunda där, alltså farten, intensiteten, tacklingar, alltså det är ju fantastiskt bra. Man tänk om vi kunde korta ner tiden mellan tekningarna.
Har du försökt aktivt motarbeta de här spelen, eller motarbeta kanske fel ord, men har du försökt att stävja den här irritationen mot domarna som vissa spelare i dina lag har haft?
Ja, men ibland har ju nu varit det själv då, men jag har fått bit sig tunga, men jag har haft hygglig balans med domarna, tycker jag. Man Jag tycker ändå liksom, inklusive mig själv då, så borde vi kunna ha lite mer respekt. Alltså, för det skulle driva på matchen mycket mer i ett tempo.
Det tycker jag man kan jämföra med en annan sport, handboll. Där finns ju en enorm respekt mellan spelare, ledare, ja, och domare.
Ja, det är inget tjafs, utan jag menar, blåser domen och ballen går frikastet. Ja, vad fan, då kan du inte stå där och prata, då är du ju efter då. Och det är lite liknande försökte det väl med det här med 5 sekunder på tek. Men när jag väl händer då, ja, då blir det väsen.
En person i hockeyvärlden du inspireras av?
När jag fick frågan här åt Färjestad då 2006, så ringde jag upp Conny Everson. Så åkte jag upp till honom i Sunne, bodde han då. Och satt där med honom i 3-4 timmar. Vi bara pratade fram och tillbaka. Och jag, ja, ställde frågor. Och han berättade. Liksom en stund var det han som pratade och berättade. Och jag lyssnade. Och så berättade jag. Och ja, vi hade ett, för mig i alla fall, ett väldigt givande samtal. Tycker jag.
Var han någon form av mentor, kan man säga så, eller kom han bara med?
Det var det samtal vi hade.
Och det räckte för att kunna göra ett så starkt intryck på dig?
Ja, jag fick en bekräftelse på lite hur jag tänkte och så, i alla fall tyckte jag. Återigen, det är ju jag. Samma andra tycker det, får det väl tycka vad de vill, men i alla fall så, det gav mig väldigt mycket bekräftelse på hur jag tänkte. Både med lag och så här.
Ett lag du gärna vill träna?
Det var vid något tillfälle där som jag var i alla fall. Jag låg i gränslandet för Frölundas del någon gång här. Och men det blev ett annat val då, och det, för Göteborg hade varit roligt att vara i.
Var det något konkret? Eller?
Nej, det var,
du fanns med i diskussionerna?
Det, vi var väl några stycken. Och så där har det ju varit några gånger. Att du har varit ett namn av flera. En gång så var jag i Göteborg och träffade ett ryskt lag.
Okej.
Okay. De var runt på en intervjuresa så här. Och det var en målvakt med där som hade varit i NHL och kunde engelska, och så var det ju en hövding då. Hans engelska var väl inte starka sida.
Det var ryska som gällde.
Ja, så vi pratade ju om allt, vet du, och så här, och de såg, skulle väl se matchen som vi spelade mot Frölunda på kväll, eller ja, om det var på kväll. Nej, det kunde inte ha varit den. Det var nog någon dag senare. Och frågade hur jag bodde, och jag förklarade ju att jag bodde på det här viset och så här. Och sen när det avslutades det där, så sa han, han lutade sig mot den där målvakten och så sa han någonting på ryska han. Och så sa målvakten till mig, fast på engelska då, att ja, han säger här att skulle du bli våran tränare så kan du köpa den där sjön du bor vid.
Men ja. Har det någon gång varit nära med att coacha ett lag utomlands? Eller har det varit mest den typen,
nej,
av intervjuer?
Ja, jag kan inte säga att det har varit nära. Att det har stått och vägt så, nej. Sen vet jag inte heller. Jag vet ju hur Tommy har haft ett Samuelsson. Jag menar, när han har varit hemma här på sommaren, då har han ju suttit med datorn. Alltså, det är ju, du, på många ställen så tror jag att du hamnar både som lite sportchef och tränare, och någon ska ju ha ansvaret för det ena och någon för det andra, tycker jag, och bör ta det ansvar också. Och det är väl en del av det, men sen naturligtvis skulle det ha varit roligt att prova.
Av de klubbar du har coachat, Var har du känt mest stolthet över att vara den föreningens huvudtränare på här sidan?
Det är klart att vinna guld i din egen hemstad är ju helt fantastiskt roligt.
Man brukar ju säga att man inte kan bli profet i sin egen hemstad, men du har ju faktiskt blivit det.
Ja, jag har ju fått chansen att träna det här laget i 2,5 säsong och vunnit 2 guld, och det är klart att det har varit roligt naturligtvis, men sen så känner du väl en oerhörd stolthet och glädje som i Leksand, eller många gånger att och mindre förseelser också, och sen gäller det väl att bära den på rätt sätt naturligtvis. Skellefteå, jag menar det, alltså den matchen där uppe andra året som gör att vi slipper kvalserien, det, ja, det jublet, det glömmer jag inte. Och det jublet som blev när det förkunnade att vi skulle gå till slutspel, alltså då får jag ståpäls än idag. Men det är liksom det ögonblicket där. Sen den euforin som är med gulderna här i Karlstad, alltså det bara blåser i skallen på en i, ja, alltså lite skillnad där, för mot Frölunda där 2006 så ledde vi ju med 6-2 och det gör 6-3 eller ja, någonstans där på slutet, 3-4 minuter kvar. HV där pressar ju oss och vi håller undan till 3-2 eller ja, vad det nu är då. Men det är också, då är det ju lika spännande för publiken som om den nu, ja, som vi är koncentrerade i båsa eller vad ska jag säga, på att vi verkligen ska klara det här. Men det är ändå en orkan alltså. Mm. Och när du kommer ut i hallen uppe i Leksand inför tredje perioden mot Mora, vi leder med 3-0 och är tvungna att vinna med 4 måls skillnad.
Det här är ju slutspelserien, ja, 2016 innan playoff mot, ja, Tingsryd och kvar mot,
alltså, Mora. Alltså när jag går in i arenan där i Frankrike, alltså det är bland det värre. Alltså det jag är medveten om vad som händer när du står i båse liksom, så tappar du ju en del. Men när jag går in där och hör det, då tänker jag, hur fan ska Mora klara det här? Och så kommer det ut och så är det bättre än oss i början på tredje. Och så får vi 4-0 där och så. Ja. Men alltså den orkanstormen som låg, alltså det var sanslöst.
Är det värsta du har varit med om?
Ja,
eller så, bästa,
alltså,
kanske?
Ja, alltså där jag är helt, där jag inte är upptagen med spelet på plan.
Där du kan insupa atmosfären.
Ja, ja, då kan jag ta in alltihop och då tänker jag, men hur ska det klara det här?
Var har du varit mest älskad?
det vet jag inte.
Nej, men sånt där känner man väl ändå?
Jo, men jag, Leksand var, det kändes ju bra. Det, Karlstad, okej. Okay. Det är ju det också. Skellefteå. Det är väl kanske på det stället. Leksand, Skellefteå som en trivs riktigt bra. Så. När en har varit ute då.
Sista delen i faktarutan.
Oj.
Där är du om 10 år.
Ja du, då är man 70 va? Princip.
Mäktig siffra.
Ja, det är ju bara hoppas att den får uppleva.
Oh.
Det är ju bättre det än det andra alternativet.
Ja, verkligen.
Det är, så
det är klart du kommer göra det. Vad kommer du göra när du är 70?
Nej, men då är jag nog en ganska trygg och lugn morfar och farfar och pappa.
Då är det från 60 till 70. Ser du dig själv i ett på en tränarbänk då under den här perioden?
Det vet man aldrig. Jag kan inte svara på det.
Men vilken utmaning, det har jag faktiskt inte frågat. Vilken utmaning skulle locka på det sättet att du skulle kunna tacka ja?
Ja, men det är där grejen ligger. Ring! Nu ringer det.
Nu tar du upp din telefon för de som lyssnar på oss.
Och så svarar jag att det är jag. Och så säger den något i andra änden. Nej, nu är det dags. Jag kommer att känna så, jag vet det.
Okej, du menar att du omedelbart på studs kommer att ha den här känslan
att
det här
är rätt? Jag kommer att få den känslan i bröstet på en gång.
Och det har du inte haft hittills när de har ringt?
Nej. Och det har jag ödmjukt förklarat att så är fallet just nu.
Perra, jag får tacka för kaffet, de fantastiska kanelbullarna, även fast det kanske inte var du som bakade dem, hörde
nej,
här innan.
Inte jag.
Men de var väldigt fina. Och tack för en härlig eftermiddag. Du ska få avsluta, precis som alla gäster i Hockeybulls här, med en låt. Vilken väljer du då? Vad lyssnar du på?
Jag är ju en allätare. Och...
Är du en housekille?
Nej. Men jag tycker ju om AC/DC, vet du, och så ända ner till, men några fina blommor med Eddie Medusa.
Okej, vi kör en Medusa-låt,
ja,
alltså.
Ja, men det är kanske inte en sån som du tror.
Nej.
Men den är lite, vi spelar den en kväll uppe i Leksand också när vi hade något tv så där. Och vad heter han, Per gitarr, han som åker runt på isen.
Ja, som innan matchen, ja.
Ja, han tyckte den var fin. Så
då tycker jag vi kör Eddie Medusa. Och alla som lyssnar på den här podden är tillbaka om en vecka. Den finns i alla poddappar och på Spotify. Eddie Medusa väljer Per Jonsson. Jag tycker att det blir ett bra avslut på den här podden.
Några fina blommor.
Sommarens soliga dagar väntar vi alla på. I våra spirande hagar får vi tillsammans gå. Vandra på blommande ängar under en himmel blå. Och jag plockar en liten fin bukett till en vän jag tänker på. Jag har plockat några fina blommor som jag vill att du ska få. Du är inte den som jag kan älska, men du ska få dem ändå. Du kan aldrig bli min lilla flicka, men du rör mig på något sätt. För du är min bästa vän och nu vill jag ge dig en liten blombukett. Varför vi kommit till världen kan man ju fråga sig. Ensamma går vi på färden, samma för dig och mig. Men så ibland lyser solen och då blir allting skönt. Man vill jubla och man vill sjunga då när som allting lyser grönt. Jag har plockat några fina blommor som jag vill att du ska få. Du är inte den som jag kan älska, men du ska få dem ändå. Du kan aldrig bli min lilla flicka, men du rör mig på något sätt. För du är min bästa vän och nu vill jag ge dig en liten blombukett. Några fina blommor som jag vill att du ska få. Du är inte den som jag kan älska, men du ska få dem ändå. Du kan aldrig bli min lilla flicka, men du rör mig på något sätt. För du är min bästa vän och nu vill jag ge dig en liten blombukett. För du är min bästa vän och nu vill jag ge dig en liten blombukett.
Då
var veckans avsnitt slut. Hoppas att ni hade lika kul som vi hade. Och glöm nu inte bort poddens två sponsorer, ICA Kvantum Nacksta, som erbjuder färdrätter för alla där ute. Och ska ni göra om badrummet eller köket i sommar, då är det Eurokakel ni ska vända er till, för de är ju experter på kakel och klinker.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.